Det är ju nästan förmätet att skriva kursrubriken Vem är Gud? Och så tro att kommer ni hit så ska ni få reda på vem Gud är. Utan jag hoppas att ni kände i min bön här hur jag själv bävar inför detta stora ämne. Samtidigt som jag alltså är rädd så finns det en längtan hos mig att få lära känna Gud bättre. Och att den här kursen ska bidra det för min egen del. Vi ska slå upp Jeremia 9 och ska ni få se på ett par verser som kanske uttrycker det jag är ute efter för den här kursen. Jeremia 9. Här ska vi titta i vers 23 och framåt. Så säger Herren: den vise berömmer sig icke av sin vishet, den starke berömmer sig icke av sin styrka, den rike berömmer sig icke av sin rikedom. Nej, den som vill berömma sig, han berömmer sig därav att han har förstånd till att känna mig, och att jag är Herren som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Till sådana har jag behag, säger Herren. Så det största i människors ögon, att vara vis kanske, berömma sig av sin vishet och sin klokhet och sitt förstånd, som man ju gör i människosamhället eller genom sin karriär kanske. Den starke, för det finns ju mänsklig styrka, berömmer sig inte av sin styrka, den rike inte av sina rikedomar. Vad ska vi då berömma oss av? Vad ska vi skatta oss lyckliga på grund av? Jo, att vi har förstånd att lära känna Gud. Det är det högsta av allt. Det högsta av allt är inte att vara vis i mänsklig bemärkelse, stark eller rik. Det högsta av allt är att ha förstånd till att känna Gud. Vem han är. Och vi kommer alltså att handskas med uppenbarelsen, Bibelns vittnesbörd, som jag också skulle kunna kalla Guds självporträtt, där Gud presenterar sig själv på många olika sätt, genom handlingar, genom verbala utsagor. Och genom den här uppenbarelsen kan vi alltså lära känna Gud. Och det är så viktigt att lära känna Gud. För när Paulus gick omkring där i Aten enligt Apostlagärningarna 17, så kom han ju till ett altare med inskriften "Åt en okänd Gud". Och det verkade inte som det var någon större samling omkring det altaret. Därför en okänd Gud vet man inte riktigt hur man ska tillbedja. Och det är det som jag önskade skulle bli syftet med den här kursen, att vi på grund av att vi lär känna Gud bättre också kan tillbedja honom bättre och tjäna honom bättre. En okänd Gud kan man heller inte lita på, va? En känd Gud kan man lita på, om han uppenbarat sig som en trofast Gud, vill säga. Ja, vi hade en minnesstund efter en hemgången syster här idag, som vi hade begravning för också. Och under den minnesstunden var det flera som stod upp och tog fram vackra, fina minnen från den avlidnets liv. Men endast de som kände henne väl kunde göra det, va? Och kunde uppleva tacksamhet för vem hon hade varit för dem. Och lite grann av det här alltså. Den som kan tacka Gud bäst är den som känner honom bäst. Kunskapen om Gud gör dig till en bättre bedjare. Och när vi studerar till exempel Bibelns böner, människor i gamla Nya testamentet som nedtecknat sina böner, så finner du att det avslöjar en djup kunskap om Gud. Vi har studerat det här ganska ingående i tidigare kurser när vi till exempel läste Jobs bok. Fantastisk kunskap om Gud som dessa människor ändå hade för så länge sedan. Och ändå är de människorna som förekommer i Jobs bok inte ens judar. Tillhör inte ens den israelitiska nationen, va? Eller folket. Utan det fanns alltså människor helt utanför den judiska nationen som visste vem Gud var. Hur redan han var. Vad han gör. Och vad han ska göra. Och Jesus säger, om någon vill göra hans vilja så ska han förstå om denna lära är av Gud eller inte. Ja, Johannes 7:17. Och Johannes 17 är det väl han säger, detta är evigt liv, att ni känner Gud och den han har sänt, Jesus Kristus. Så Jesus, han kom för att uppenbara Gud för oss, visa vem och hurudan Gud är och göra honom till en personlig Gud för oss. Inte en okänd Gud, inte en opersonlig Gud, inte en Gud långt borta, utan en Gud som är nära. I och genom Kristus, säger Paulus i Efesierbrevet, har vi kommit nära. Vi som förut var långt borta, vi som förut var utanför, har kommit innanför och blivit medlemmar av Guds eget hushåll. Och det här äventyret vill jag att vi ska få komma in i under den här kursen. Att få lära känna Gud. Då inte i en massa teoretiska begrepp. Utan som en personlig vän. Det är ju fantastiskt om vi kan uttrycka det så. Ja, detta är evigt liv. Att de känner dig, den enda sanne Guden och den du har sänt, Jesus Kristus. Evigt liv är att känna Gud. Inte veta om att han finns, utan att känna honom personligen. Studiet av Guds person har också konsekvenser för vår uppfattning inom varje annat teologiskt ämne. Ja, ni finner det ner på praktisk nivå när det gäller människosyn, när det gäller samhällssyn, när det gäller synen på naturen. Och hela vägen ner så finner vi att allt är egentligen avhängigt vår Guds syn, eller vår bild, Guds bild som man ibland kallar det. En degraderad, decimerad Guds bild, alltså en liten Gud, leder också till en reducerad människosyn. Men om Gud är den Gud som Bibeln presenterar, en stor, helig och rättfärdig Gud, om han är vårt ursprung, ni ser, då blir det också en annan värdighet med den mänskliga existensen. Jag brukar bara ta de här tre exemplen. Om vi kan tala om Gud som skapare, så ger det värdighet åt den mänskliga existensen och åt människan. Det ger mänsklig värdighet. Vi har vårt ursprung i Gud. Vi är inte bara en produkt av slumpen. Utan det finns en skapare som har tänkt vår existens, som har menat vår existens. Det är inte bara råkat bli till, utan det är en Gud som har skapat oss. Och när vi börjar intressera oss för vem den guden är, så finner vi att är vi skapade efter hans avbild, ja, då har människan ett oändligt värde. Vi kommer också läsa om Gud så som domare, och det kanske ringer lite behagligt i våra öron, guddomare. Men vi ska se att det leder till att det mänskliga livet plötsligt underställs ett ansvar. Våra handlingar är inte meningslösa. De är så betydelsefulla att vår skapare har beslutat att granska dem, både ord och gärningar. Vi har ett ansvar som handskapade varelser. Vårt ursprung är Gud, och Gud såsom domare ger till det mänskliga livet en värdighet och ett ansvar. Jag lever inte längre som jag vill eller hur som helst. Det finns en värdering av det finns en moralisk värdering för mitt beteende som relaterar tillbaka till Gud, va? Och plötsligt finns det en grund för etik, det finns en grund för moral. Gud, hans rättfärdighet, hans helighet är en uppfordran till det moraliska livet. Varför skulle jag göra så? Jo, det är för att Gud är rättfärdig, det är för att Gud är rättvis och helig, och jag har ett ansvar inför honom som hans avbild, att vara honom lik. Och det ligger en väldig uppfordran i det här, inte ett hot utan en uppfordran, en mening med livet. Det ska utvärderas, mitt liv, det är inte bortkastat. Men också Gud såsom frälsare. Det ger till den mänskliga existensen ett hopp, va? Ett hopp. Även bortom lidandet, sorgen, döden, förgängligheten som vi ständigt upplever grinar oss i ögonen. Och därför så tror jag att vad människan idag behöver mer än någonting annat, det är att få höra om Gud, vem Gud är. Jag tror människan behöver detta för att hon ska höja sig över stoftet igen och bli människa igen, så att säga. När människan har reducerats till en slumpprodukt, så har hon också reducerats till någonting obetydligt i sina egna ögon. Jag ska dö och min kropp ska förmultna och kanske ge näring då åt kommande växtgenerationer, men det är allt den kan vara till nytta för. Men om jag har mitt ursprung i Gud, då är jag någonting mer än bara stoft. Då är jag människa. Och det är endast en förkunnelse om Gud som kan ge värdighet tillbaka till människan. Och endast en förkunnelse om Gud som kan ge tillbaka eller ge åt den hungrande och längtande människoanden ett hem igen. Som kan ge henne ett själens bröd till liv och tillfredsställelse. Hon är inte ensam i universum, vilket hon ju är om vi måste hålla fast vid en rent materialistisk förklaringsmodell. Då är vi ensamma i universum. Och skulle jag råka dö, så kommer jag snart att vara bortglömd och mitt liv likaså. Och planeten jorden kommer att fortsätta att snurra kanske några tiotusentals år, men kanske den också slocknar snart. Och så skulle allt liv vara så som det aldrig hade varit. Alla handlingar vara bortglömda, allt som har gjorts av kärlek vara så som hade det inte gjorts. Allt vårt engagemang, all vår energi, all vår arbetsmöda vore så som den aldrig hade funnits. Och ingen skulle sakna oss. En slocknad planet. Ja, vi vet att perspektivet är ganska realistiskt med de förstörelsemetoder vi har idag. Man kan tänka sig jorden som en rykande stump, liksom bara ut en rykande boll. Fortsätter sin bana runt solen. Och så var det slut med den sagan. Om inte Gud finns, då är det ganska tomt framtidsperspektiv som mänskligheten har. Och därför menar jag att förkunna Gud, det ger hopp igen åt människan. Och det är endast en förkunnelse om Gud och Guds egenskaper, om hans helighet till exempel, som ger motivation åt vår moraliska förpliktelse. Om inte det finns en helig Gud, varför ska jag då anstränga mig, så att säga? Det spelar ingen större roll vad som är rätt eller fel i det långa loppet. Om 100 år, vad gör det? om jag begår någonting som anses vara fel. Och varför det nu anses vara fel, det är ju högst relativt också. Råkar vara så i vår kultur. Men i en annan kultur kanske man bara kan ta sin grannes hustru över natten och lämna tillbaka på morgon. Ja, nu är det inte så lätt, för det finns vissa universella normer. Men i det långa loppet, vad spelar det för roll om inte Gud finns? Så vi ska ge tillbaka Gud till människan. Och jag hoppas ni ska känna hur det här stämmer hos oss själva när vi känner att vi får Gud tillbaka. Och att vi kan känna någonting av detta, åh vad skönt. Som jag vet jag kände när jag var grabb. Och man kände sig väl på något sätt, mänskligt sett åtminstone, lite mindre än vad man är idag. Och lite mera ensam och övergiven kanske. Men jag brukar gå ut kalla vinterkvällar, klara vinterkvällar och se upp emot stjärnhimlen. Den ser man ju knappast i detta upplysta Göteborg, men om ni kommer utanför stan någon gång, stanna upp och beskåda stjärnhimlen. Och då kom det en sån översvallande känsla av tacksamhet över mig. Och jag bara kunde säga liksom, tack gode Gud att du finns. Att du finns, att det inte bara är ett tomt universum. Så kunde jag känna då. Och jag tror det här är någonting som människan behöver få känna. Om det är sant att Gud finns, varför ska hon vara berövad och leva berövad denna viktigaste av alla sanningar? Som hon så väl ju behöver. Livet är ju så eländigt och så svårt många gånger ändå. Att man dessutom ska leva som om Gud inte funnits. Och inte erkänna att man behöver honom för sin själs ro. Det måste ju vara onödigt. Och göra det ännu svårare. Därför är vår viktigaste uppgift det som vi nu gör ikväll och framåt här. Att sysselsätta oss med studiet av Guds person. Man må tycka att det skulle vara för mer att ha en kurs i atomfysik eller astronomi eller något annat naturvetenskapligt ämne. Men det vi sysselsätter oss med nu och de här tisdagskvällarna skulle jag vilja kalla för högsta tänkbara vetenskap. För här kommer vi att tänka djupare tankar än någonsin. Einstein tänkte, ja han kanske tänkte på Gud också, men i sitt fack fysik så tänkte han inte så djupa tankar som du kommer att tänka under den här kursen. Vi kommer att fylla vår hjärna med mäktigaste filosofi. Så det här är det högsta vi kan ägna oss åt som människor. Studiet av den store guden som vi samtidigt får kalla vår fader. Försök att få det att gå ihop. Till att börja med till exempel. Studiet av hans namn. Hans många namn. Studiet av hans väsen. Av hans egenskaper. Av hans person. Av hans gärningar. Att så hålla på och sysselsätta sig med tanken. Sysselsätta tanken med Guds väsen. Och med Guds storhet. Det utmanar din hjärnkapacitet till bristningsgränsen. Åtminstone känner jag att jag börjar famna. Alltså. Det utmanar din tankeförmåga till högsta potential. Så nu gäller det att vara skärpt. Komma skärpt till de här lektionerna. För det här är djupa, svåra saker. Och jag känner en rättmätig, hoppas jag, bävan för den här uppgiften att försöka komma åt gudomen och försöka beskriva honom, hans egenskaper. Men ändå så är det nyttigt för oss, väldigt nyttigt för oss, att begrunda Gud. För snart så börjar vår egen stolthet att drunkna i oändligheten av hans person och väsen. Och snart börjar det gå upp för oss att vi faktiskt ju bara är från igår. Att vi är en liten rök. En kort sekund. stoft. Och vi börjar låta Gud vara Gud. Och vi blir tysta i tillbedjan och vördnad. Någonting av det där hoppas jag att vi ska få uppleva. Sinnet ödmjukas. De nästan aggressiva frågetecknen som vi ropade ut med våra inledande varför nästan försvinner i strålglansen av hans majestät. Och vårt sinne inte bara kräver svar, utan det blir som ett jobb som ju hade det så svårt och inte förstod varför han skulle behöva lida, som inte hade gjort det han anklagades för av sina skrala tröstare. Och han fick ju aldrig något riktigt svar genom hela boken, men ändå slutar den med: "Oh, jag tar tillbaka allt vad jag har sagt, Gud, jag tiger." Han blir tyst och inser plötsligt att endast hörsägner var det jag hade hört om dig. Det var bara lite jag hade registrerat av det jag hade hört. Ändå så avstår jag jobbsboken sådan kunskap om Gud. Men, säger han, nu har jag fått se dig ansikte mot ansikte. Nu har jag lärt känna dig. Och då är han inte där med sina frågor och anklagelser längre. Utan det är precis som allt det där har drunknat inför känslan av storhet inför vem Gud var. Jag talade dårskap, säger han. Jag ordade om det som jag inte begrep. Så ämnet för den kristna människans begrundan, alltså att studera Gud, det är högst befrämjande. Inte bara för vårt själsliv, att vi ödmjukas, att vi utvidgas och fördjupas, utan jag vill påstå att det är också nyttigt för vårt intellektuella liv. Studiet av Gud kräver tankeskärpa. Det kräver logik. Och det är något av skönheten i Guds person. Om Gud finns och är den Gud som Bibeln uppenbarar, så finns det inga motsättningar inom guddomen, utan fullständig harmoni. Och det är en underbar vila som du kan finna i den här upplevelsen av att det råder harmoni i guddomen. Det råder inte konflikt inom Gud. Det råder ingen oro inom Gud. Det råder ingen ängslan och bävan inför framtiden. Det råder ingen konflikt mellan Guds egenskaper, där den ena stretar emot den andra och där Gud nästan inte skulle vara riktigt sams med sig själv. Utan att finna i det här studiet att det råder en fullständig harmoni mellan alla Guds egenskaper. Hela Guds väsen utandas denna gudomliga frid som övergår allt förstånd. Så även om ditt intellekt utmanas nu och ditt förstånd utmanas, så ska du finna att vi gång på gång måste böja oss. Men inte i, jag tror inte och jag hoppas inte, och min bön är att det inte ska vara i att vi böjer oss på något sätt av olust eller tvång, utan att vi böjer oss villigt därför att vi inser att Gud är Gud. Och Mose förstod inte allt om Gud när han kastade sig ner på sitt ansikte och började tillbedja framför den brinnande busken. Men han bara kände att det var det enda rätta att göra. Det var det enda han kunde göra. Ändå hade han frågor som han sedan kommer: Men, ditt namn då? Vem ska jag säga att du är som har sänt mig? Och samtalet som ni kände. Nå. Sen så vill jag hoppas att den här kursen ska ha inte bara då den här själsliga andliga fördjupningen hos oss, utan att det ska leda till klart praktiska konsekvenser i våra liv som kristna. När vi sedan går in på Guds egenskaper, så vill jag att ni ska se att varje egenskap har en direkt praktisk konsekvens på vårt liv. Om Gud är allvetande till exempel, vad betyder det för mig idag? Att han vet vad som ska hända i natt, imorgon, nästa vecka. Att han vet vad som skulle kunna hända. Alla alternativa möjligheter. Att han kan vara en rättvis domare eftersom han vet allt. Alla förmildrande omständigheter. Allt vad jag har gjort, allt vad jag inte har gjort som jag skulle kunna ha gjort. Och så vidare. Och när vi inser att Gud vet allt. Han vet hur det ska sluta. Han vet när jag ska dö. Så börjar det här också leda till, då, som till exempel nu, en förtröstan, en vila i detta. Gud vet allt och han har lovat att inte lämna mig. Han är samtidigt den som älskar mig. Fast han vet allt, ja. Fast han vet allt. Han vet vad ditt nästa ord kommer att vara. Vad jag ska säga om 5 sekunder. Ingenting är hemlighet för honom. Ingenting kan överraska Gud. Såna här saker, när vi begrundar sånt här, då får det praktiska konsekvenser i vårt kristna liv. Och det är det vi ska eftersträva hela tiden. Det finns, och vi ska ta upp det snart, olika källor till kunskap om Gud. Nu kommer jag in på det rent epistemologiska problemet. Hur kan vi veta någonting om Gud? Och bara inledningsvis vill jag säga så här då, att sen kommer jag tillbaka till Bibeln. Men Bibeln är alltså den bok som gör anspråk på att presentera för oss en Gud som inte kan manipuleras av människors uppfattningar om honom. Alltså, Bibeln uppger sig vara en bok som inte är människors projektion av en viss gudsbild. Som en del bibelkritiker har hävdat, att det var människor som fick för sig att Gud skulle vara sån eller sån eller sån. Och Petrus hade en gudsbild och Paulus en annan gudsbild och Johannes en tredje och så vidare. Och så är deras olika gudsbilder som presenteras. Och så talar man idag då, ja, hur tycker du Gud ska vara? Vad är din gudsbild? Vad är din gudstolkning? Och den moderna gudsbilden, den är ju väldigt avskalad från den ursprungliga bibliska. Vi har fått en väldigt urvattnad, man kan säga, en humanistisk gudsbild. Man projicerar en gudsbild utifrån sin egen humanism. Gud måste vara snäll, han får inte döma, han får aldrig bli vred. Heligheten har förlorat sitt värde i min gudsbild, den moderna människans gudsbild. Men om Gud finns, så kan inte människors uppfattning om honom bestämma hur idag han är. Genom att gå och intervjua en massa människor på gatan så kan vi inte komma fram till hurudan Gud är. Genom att lägga ihop och få fram minsta gemensamma eller mesta gemensamma nämnare utav dessa uppfattningar och säga, här är en gudsbild och här är en och här stämmer de överens. Jaha, då är nog det sant. Och så vidare. Utan om Gud finns så är vi hänvisade till vad han har uppenbarat om sig själv. Jag kan inte sätta mig ner och fantisera ihop en gudsbild som jag tycker skulle passa bra. Utan om Gud finns så är vi faktiskt hänvisade till hans egen presentation av sig själv. Om jag stiger in här i rummet och frågar om ingen skulle känna mig, vad är uppfattning om mig? Ja, ni skulle ju tvingas utifrån det lilla ni då såg fantisera ihop någonting. Men allt det skulle kunna vara fel. Ni skulle kunna gissa lite grann om min födelseort och mina uppväxtår och så vidare, min bakgrund. Men när jag själv öppnar min mun och säger nej, så här ligger det till, så måste ni ju ta mitt vittnesbörd för sant. Även om ni inte skulle tycka att det var så bra, så är det ju ändå det som måste gälla, mitt eget vittnesbörd om mig själv. Förstår ni? Om Gud har valt att uppenbara sig själv och säga detta är jag, så kan inte vi ändra på det och säga, ja, men det tycker inte vi var så bra, Gud, du, så här får du vara, men inte så. Vi kan inte ändra på Gud. Om han finns och är den sanne absolute guden, den oföränderliga guden, så är han alltså inte utlämnad till människors manipulation. Att godtyckligt förändra honom från tid till tid, från kultur till kultur. Och det är en av orsakerna till att Bibeln är skriven under så lång tid, för att vi ska se att gudsbilden är densamma. Gud är och förblir densamma från första Mosebok till uppenbarelseboken, 1500 år i tidsrymd. Även om naturligtvis vi växer i vår insikt om Gud under alltså Bibelns gång. Böcker skrevs och kom till fler och fler. Gamla testamentet, Nya testamentet. Morgonen började gry, som vi brukar säga, när Gamla testamentets uppenbarelse började skrivas. Och det ljusnade mer och mer genom århundradena utav uppenbarelse, till dess att Kristus och Nya testamentets vittnesbörd om Kristus liksom fullbordar uppenbarelsen. Så att nu i Kristus så ser vi klarare än någonsin vem och hurudan Gud är. Men vad jag ville trycka på är alltså, gudsbilden är inte utlämnad till spekulation, till mer eller mindre godtyckliga och subjektiva gudsuppfattningar, utan vi är hänvisade till en objektiv uppenbarelse, vad Gud har sagt om sig själv. Då har vad människor tycker om Gud bara en underordnad betydelse. Det är inte bestämmande för hur den Gud är, vad vi tycker om Gud, utan vad Gud själv har sagt och hur han själv har uppenbarat sig själv. Och det är det som vi är ute efter, hoppas jag, att försöka ta reda på i den här kursen. För om vi vore utlämnade åt mänskliga uppfattningar om Gud, olika teologers uppfattningar, va, och människors uppfattningar, då skulle vi egentligen ingenting slutgiltigt eller bestämt kunna säga om Gud, utan vi skulle i bästa fall hamna i ett tillstånd av agnosticism och säga, ja, ingen kan veta hur den Gud är. Det finns så många uppfattningar så. Där hamnar vi om vi ska lyssna på människor. Och egentligen, vi har hamnat där i den sekulariserade världen, där människors uppfattning om Gud har gjort honom till någonting föga mer än människa. Och Jesus från Nazaret får bli möjligen en idealisk människa då. Stor lärare. Men om Gud har uppenbarat sig själv, då måste det vara människans högsta kallelse och uppgift att ta reda på, vad har Gud sagt? Hurudan är Gud? Vem är han? Kan jag lära känna honom? Kan jag förstå honom? Vad vill han? Vad är hans tankar? Och djupare kännedom om Gud leder ofrånkomligen till meditation, tillbedjan och lovprisning, och till ett människoliv som redan här i den här världen börjar reflektera någonting av Guds natur och väsen. Och det är alltså Guds syfte med människan, människans höga kallelse, att reflektera Guds väsen, att vara hans avbild. Det heter i en gammal trosbekännelse till och med att människans mål och bestämmelse är att förhärliga Gud och ha sin glädje i honom för alltid. Människans mål och bestämmelse är att förhärliga Gud, upphöja honom genom sitt liv, sin lydnad, förhärliga Gud och ha sin glädje i honom för alltid. Han är alltså objektet för vår åtrå, för vår längtan, för vår livsmotivation. Gud är allvetande, men vi uppmanas inte att eftersträva allvetande, att bli allvetande. Gud är allsmäktig, men vi uppmanas inte att försöka bli allsmäktiga. Men det står: var heliga så som jag är helig. Det uppmanas vi till, att bli lik honom i helighet. Och det tycker jag är fantastiskt. Det är det högsta och förnämsta sättet på vilket vi kan ära Gud, att vara heliga som han är helig. När vi börjar inse vem Gud är, förstår ni, då börjar vi också inse vilka vi själva är. Och det är startpunkten. Att få ett rätt perspektiv på Gud och ett rätt perspektiv på sig själv och människans förhållande till Gud. Då kan vi börja. Ordet teo kommer utav det grekiska teos, som betyder Gud, va? Och sen har du logos eller logi, ordet om Gud, läran om Gud. Det kommer ju, det här logi eller logos går ju in i nästan varenda vetenskap. Biologi, läran om bin. Och så vidare. Men sen har vi ett annat svårt ord som jag använt redan här. Agnosticism. Vad betyder det då? Agnosticism. Ja, det grekiska gnosis betyder kunskap. Agnosis, det är liksom negationen, ingen kunskap. Agnosticism, en agnostiker, han rycker på axlarna, va? Ja, man kan inte veta om Gud finns eller inte finns. Ingen kan veta, säger han. Kanske, kanske inte. Det går aldrig att ta reda på ändå. Man kan aldrig veta. Det är agnostiken, va? Sen finns det teist eller teism. Teism. Det är ordet teos med igen. Teism eller en teist. Om vi sätter ateist, då vet ni genast vad det är. Ja, alltså teism, det är tro på Gud, va? Men ateism, det är att förneka Guds existens. Monoteism, vad är det för någonting då? Det går ism igen. Det finns ju teism, alltså tron på Gud, men mono. Tron på en Gud, ja, mono. Stereoteism. Nej, det heter inte så. Det heter polyteism. Polyteism. Vad betyder det då? Poly. Många, ja. Mono, en gud. Polyteism. Många gudar. Tron på många gudar. Det finns i många andra religioner, va? Polyteism. Panteism då? Panteism. Pan. Vad betyder det? Ja, det är tron på att Gud är allting och att allting är Gud. Gud är i växter och växter är Gud. Stenar är Gud, människor är Gud. Allting är Gud, Gud är i allting. Allting är Gud. Det är ett sammanblandande av ande och materia. Hinduismen är en polyteistisk och en panteistisk filosofi, till exempel. Gud är ingen person. Om inte Gud är person, då hamnar man i två alternativ. Antingen ateism eller panteism. Det spelar egentligen ingen roll vilket. Därför du har förlorat Gud som person. Det finns ingen personlig Gud som man kan ha gemenskap med eller kommunicera med längre. Vad är deism för någonting? Deism. Det var en tid en ganska populär uppfattning om Gud. En del har den än idag. En deist. Ja, det är den filosofi som menar att Gud visserligen finns och är personlig och oändlig och till och med skaparen av allting, men att han avsiktligt har övergivit sin skapelse för att låta den sköta sig själv i enlighet med de av honom nedlagda lagarna. Gud är lika som en urmakare, va, som har fixat i ordning klockan. Sen tickar den och går. Ja, den här tickar inte en gång. Men, digital ur. Men vanliga heliga klockor, de gick sina 60 sekunder i minuten och så vidare. Utan att urmakaren var med och skötte det hela. Va? Lika som den tron på att Gud har skapat universum, men sen har han dragit sig tillbaka. Och han ingriper inte i historien nu. Han är långt borta. Nu går allt efter sina givna lagar. Va? Utan Guds direkta omsorg eller ingripande. Dualism. Dualism. Ja, dua, det handlar om två någonting, va?
Två olika gudar, en god och en ond.
Ja, i princip. Eller två, om det också inte är personliga gudar, så är det två mot varandra motsatta principer man talar om och tänker på. En ond och en god princip. Och det finns ju lite grann i den bibliska uppenbarelsen, naturligtvis talet om Gud och om djävulen. Men dualismen är de jämnbördiga, de här makterna. Det är en ständig evig strid och kamp. Hit och dit, fram och tillbaka. Ingen slutlig seger. Ingen är starkare än den andra. Det är två motsatta principer ständigt i kamp med varandra. Ja, vi kanske behöver säga också vad materialism står för. Materialism. Materialism. Och vad säger ni då? Ja, det är det naturligtvis. Men som en förklaringsmodell av existensen, så är materialismen den filosofi som säger att allting kan förklaras utifrån fysiska lagar, materiell substans. Endast det materiella är det verkliga. Det finns ingenting icke-materiellt. Det finns ingen själ, det finns ingen ande, det finns ingen gud. Bara det materiella, det registrerbara, är det verkliga. Det finns ingen annan verklighet. Och den filosofin ligger ju till grund för det moderna tänkandet i stort idag. Och även då i politiska ideologier, som marxismen är en av grundstenarna förstås. Ja, evolutionism behöver vi kanske inte förklara. Att allting är en produkt, ett resultat av en lång stegvis utvecklingsprocess. Nå, kanske nog med de här lite tekniska termerna som vi kommer att använda oss av, men hoppas ni kan känna igen er i dem och med hjälp av den här stencilen titta lite på det hemma. Nu ska jag ta upp några logiska argument för Guds existens. Jag säger inte att de är, ja, vare sig bra eller dåliga. Jag har ingen direkt uppfattning om dem, utan det här argument som kommer utanför Bibeln, så att säga. Även om en del används i Bibeln. Men Bibeln argumenterar aldrig för Guds existens. Va? Den utgår ifrån att Gud finns. Så i Bibeln möter det ingen argumentation och bevisföring liksom. Men det finns en del klassiska så kallade logiska argument för Guds existens. De är fyra stycken. Och de finns också på den här stencilen, så, men man lär sig av att skriva också. Det första kallar vi för det kosmologiska. Kosmologiska argumentet. Men det bygger alltså på principen om att allting har en orsak. Varje verkan har en orsak. Varje effekt har orsakats av någonting. Varje rörelse, vet vi, har orsakats av en energi som har satt rörelsen igång och håller den igång. Så förklarar vi hela vår och tolkar vi hela vår omgivning. Allt har en orsak. Att ni hör högtalaren här, det kommer ljud ner i era öron, orsakas ju av att mina röstorgan är igång här, va? Orsakas av att den här apparaturen är påkopplad, förstärkaren, som förstärker ljudvågorna som går in här, va? Så det ni hör, det har en orsak som ni lätt kan registrera. Så fungerar hela livet. Kan ni säga något som inte har orsak? Det är väldigt svårt. Och då är alltså tanken den här, drar ut den i stort, att universum existerar, universum finns här, livet finns här. Det måste också ha en orsak. Ett upphov. Och det här argumentet är ju inte främmande för Bibeln. Alltså, Bibeln jobbar inte med argumenten, men den utgår från den här principen ibland. I Romarbrevet 1 till exempel. Romarbrevet 1 och 20 är ju ett vanligt sammanhang när det gäller att tala om det här. Romarbrevet 1 och 20. Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt, hans gudomshärlighet har ända ifrån världens skapelse varit synliga i det att det kan förstås genom hans verk. Vi kan alltså förstå vissa saker om Gud utifrån skapelsen, hävdar Paulus här. Och han utgår ifrån principen orsak och verkan. Har vi ett universum som vi kan konstatera vissa sanningar om, så måste det bero på någonting. Ingen har någonsin sagt att en klocka har kommit till av slumpen. Det är kanske en banal jämförelse. Utan bakom ett urverk finns, så att säga, en urmakare som har tänkt och designat och satt ihop det hela. Bakom ett konstverk så finns det en konstnär som har tänkt och som har skapat och som har målat. Bakom ett pianostycke så finns det en kompositör. Det förutsätter vi alltid, va? Att det finns en skapare bakom varje form av alster och skapelse. Och det är utifrån den principen man menar också, det är logiskt. Det är logiskt, alltså, säger man då, att också anta att bakom universum det finns en konstnär. För här har vi det största och det finaste av alla konstverk. Titta på stjärnhimlen. Titta på solnedgången. Vad fint det var. Och vårprakten som sjuder med all sin blomsterfägring. Titta på djuren. Titta på människokroppen. Det måste finnas ett upphov också till detta. Det är alltså en logisk tanke då, utifrån vårt sätt att arbeta annars när vi försöker att tolka vår omgivning. Vi utgår alltid att det finns en orsak till en verkan. Så varför inte också med universum och livet? Varför plötsligt då säga nej, men det har ingen orsak? Det har inget yttersta upphov. Det var bara Big Bang och sen blev det så här. Då är vi inte lika logiska, tycker jag, va, som när vi opererar annars i vår tanke. Och det börjar man känna också inom vetenskapen, att Big Bang är bara att flytta frågan ett steg bakåt. Vad fanns före Big Bang då? Hur kom det sig? Den stora explosionen. Ja, så man har inte svarat på frågan. Om du tycker det här är svårt med Gud och Guds existens, så, och det må vi ha rätt att tycka, det är svårt för vår tanke många gånger, men då ska du också veta om det, att det är svårt att förklara existensen utan Gud. Det är ingen lätt sak det heller. Frågan är vilket som är mest logiskt då. Så var du än vänder dig så är det inte... Artisten har det absolut inte lättare. Kanske på ett sätt man, han tycker i alla fall, men till slut så är det jättesvårt också för honom. Han måste erkänna och inse sin begränsning och hur lite han egentligen vet. Och att han inte har det yttersta svaret. Utan det slutar i en tom frågetecken helt enkelt. Också för honom. Så det kosmologiska argumentet hävdar att eftersom vi har en skapelse så måste det också finnas en orsak till den. Det andra argumentet, det logiska argumentet, är det, kallas för det teleologiska. Det är inte så mycket om de här orden, de är inte alls viktiga. Men det heter det teleologiska. Det är ju dumt att krångla till det så. Men teleos, det betyder syfte på grekiska, teleos, teleos. Och det här argumentet säger, går liksom ett steg längre då. Okej, vi har ett universum, och vi har ett universum som faktiskt ser ut att ha vissa uppenbara syften. Det tycks följa en viss ordning, det här universumet som vi lever i. Och livet på jorden tycks vara underkastat vissa meningsfulla kretslopp. Det tycks som om det funnits en tanke bakom. Blodomloppet, det är ju fantastiskt. Denna lilla hjärtmuskel som börjar pulsera är det redan i tredje, fjärde veckan. För att sedan inte upphöra med sitt pulserande förrän kanske 70-80 år senare. Och föra näring ut till människokroppens alla celler. Ja, det finns mycket att förundras över. Inte minst i människokroppen. Vem konstruerade ögat? Långt innan man uppfann kameran så att säga. Och vem kan göra om människans öra? För att inte gå till djurlivet och hitta fascinerande saker. Och allt tycks ha en mening, va? Ingenting tycks finnas där av så att säga bara i onödan. Till och med färgerna på de färgsprakande fiskarna runt korallreven har sin givna betydelse, sina signaler. Blommorna med sina olika färger vill locka till sig insekterna. Allt tycks ha en plan på något sätt. Det är ju lite besvärande om man bara ska ha en slump som en förklaringsgrund. Att det råkade bli så här. Som om det såg ut som vore det en tanke bakom. Så det här argumentet menar, livet ser ut som det funnits en plan och en mening med det. Och då kanske det också finns en planläggare bakom. Det är liksom argumentet. Så universums ordnade form och komplexitet argumenterar för ett högre ursprung än slumpen. Talar för en intelligent planläggare. Någon som har tänkt det här innan det blev till, så att säga. Någon som har planerat att det skulle vara så här. Att den lilla lövsångaren med sin lilla 5 gram tunga hjärna skulle kunna ha inprogrammerat, eller möjligt att inprogrammera, resan mellan Sverige och Afrika. Och sen tillbaka till samma dunge för att lägga nya ungar och nya äggungar. Och hitta hela den långa vägen, flygande under mörka nätter. Vi klarade inte. Det tog många 100 år innan människan lärde sig navigera något sån här. Men lövsångarna har alltid kunnat det. Ja, konstigt också om det bara vore slumpen. Det är det här argumentet. Nej, det måste finnas en designer, en som har planlagt lövsångarens hjärna, designat den på det sättet, så att säga. Och att myran hittar hem till stacken fast du lägger den 1 kilometer därifrån. Ja, så mycket det finns i det. Man går ner till de minsta delarna i skapelsen lika väl som man går till de stora universella kosmiska bitarna ut i rymden, den oändliga. Så Det tredje argumentet. Och förresten, det här andra argumentet, om du vill ha bibelställe på det, så är det Jobb. Tycker jag är roligt att läsa. Jobb kapitel 37 till kapitel 39. Jobbs bok. Jag ska bara citera ett par verser där för er. Jobb har luftat sin vrede och sin klagan inför Gud. Och hans tröstare har anklagat honom. Men Gud tal till orda i de här kapitlerna. Och han säger bland annat så här, kapitel 38, Jobb. Var var du någonstans när jag lade jordens grund? Vers 4. Säg mig det, du som har så stort förstånd. Vem har fastställt jordens mått? Du vet ju det, Jobb, eller hur? Det är nästan lite ironiskt Gud talar här med Jobb. Vers 8. Vem satte dörrar för havet när det föddes och kom ut ur moderlivet? Det är alltså hebreisk poesi här översatt, så att det är bildspråk mycket. Och han säger till Jobb i vers 12. Har du i din tid bjudit dagen att gry? Eller anvisat åt morgonrådanden dess plats? Är det du som har fixat det här, Jobb? Vet du vägen dit varest ljuset bor? Och så att du kan hämta ljuset ut till dess gräns och finna stigarna som leder till deras hus. Visst kan du det, Jobb, vers 21. Ty så tidigt blev ju du född, eller hur? Ja, ni vet hur jag måste känna sig här när Gud börjar tala. Vet du vägen dit var det ljuset delar sig? Kan du upphöja din röst till molnen och förmå vattenflöden att övertäcka dig? Och i det 39 kapitlet så tar han upp djurlivet. Jobb. Är det du som jagar upp rov åt lejoninnan? Vet du tiden för stengetterna att föda? Vakar du över när hindarna bör kalva? Räknar du månaderna när de ska gå dräktiga? Och argumentationen är hela tiden den vishet som finns i djurriket och den meningsfullhet som finns där, att Gud ligger bakom den och att människan alls ingenting har att berömma sig av David lag. Så Bibeln använder sig av den här principen att framlyfta det logiska i att förtrösta på Gud, kan man väl säga. Det tredje argumentet är antropologiska. Antropos, det är människa på grekiska då, va? Antropologiska, då handlar det om människan. Och det här argumentet utgår då från att vi uppfattar människan som person, som en personlig varelse. Du och jag är personer, va? Med känsla, vilja, förstånd, med ett självmedvetande, med möjlighet att fatta moraliska beslut, att välja. Och hur mycket man nu än hyllar evolutionsteorin, så är det ingen som jämställer människan med djuren, utan man menar nog att människan är några pinnhål högre i alla fall. Och just det här med att vi är personliga varelser med en egen identitet, då menar man utifrån det här argumentet att om människan är en personlig varelse, då måste också hennes upphov vara minst personligt också det. För, menar man, person kan inte komma av någonting som är lägre än person. Alltså, en produkt kan inte vara högre än sitt ursprung. Och om nu person är någonting högre än någonting icke-personligt, så kan inte människan komma från någonting som är lägre än henne själv. Utan måste komma från någonting som är högre än henne själv. Det är tanken i det argumentet. Person måste komma från person. Alltså måste Gud vara en personlig Gud. Människans upphov kan alltså inte vara djuren, utan måste vara en person. Och Gud är en person. Förstår ni det här? Krångligt. Person kan inte komma från någonting opersonligt, utan bara från någonting personligt. Produkten kan inte vara för mer än upphovet. Enligt det här argumentet. Det är ett försök att vara logisk också här, va? Och det kan vi ju naturligtvis hävda. Skapelsen, människans skapelse i Moseboken 1:26-27, va? Där det klart står: låt oss göra människan till vår avbild, till att vara oss lika. Det är alltså bibliskt detta, att vara oss lika. Ja visst, människan kommer av Gud, av en personlig Gud, och därför blir också människan person, lik Gud. Och till sist, om ni vill kan ni också skriva Apostlagärningarna 17 och 29 där. Ni får det ju på stencilerna förresten. Det fjärde argumentet, det kanske är det svagaste av de här fyra ontologiska. Ontologiska. Det handlar om Guds idén. Och det, då säger man så här: människan har under alla tider varit bärare av en Guds idé, av ett tron på Gud. I alla kulturer har det funnits en Guds idé, en Guds tanke, som ofta man kan säga är väldigt likartad. Om det också har varit polyteism eller monoteism, det har funnits en Guds idé, va? Tron på ett högre väsende, tron på en Gud eller en högre existens. Och då säger man enligt det här argumentet, själva Guds idén argumenterar för att det också måste finnas en verklighet bakom den idén. Vad har människan fått sin Guds idé ifrån, säger man. Det är logiskt att anta att det också finns en verklighet bakom mänsklighetens eviga Guds idé. Den obotligt religiösa människan envisas med att tro på Gud. Har alltid gjort. Ja, ni får väga de här argumenten själva. Man kan använda dem kanske i samtal och sammanhang. Och som jag har visat, en del av dem tror jag har biblisk bärkraft också. På de här gula stencilerna som ni nu får, och som jag hade hoppats gå igenom sista lilla avsnittet också, det talas det om allmän uppenbarelse och särskild uppenbarelse. Och det är de här ni måste lära att skilja på, om vi också inte nu hinner gå in på dem så noga. Men den allmänna uppenbarelsen, den kallas allmän därför att den är tillgänglig för alla, för allmänheten så att säga, har alltid varit det. Och dit räknas då först skapelsen, som vi redan har talat om en del, och som Bibeln direkt säger, skapelsen har alltid talat sitt tydliga språk om Gud, om hans osynliga väsen, om hans eviga makt, om hans gudomshärlighet. Utifrån skapelsen, säger Bibeln, så kan vi hävda vissa sanningar om Gud. Om det är en Gud som ligger bakom skapelsen, då måste han vara allsmäktig, till exempel. Jag bara tar några exempel här. Allsmäktig. Då måste han vara evig. Då måste han vara intelligent. Då måste han vara, ja, ni kan fylla i själva. Han måste vara vacker. Om skapelsen är ett uttryck för hans väsen. Och så kan man kanske dra vissa logiska slutsatser utifrån skapelsens vittnesbörd. Och ni får bibelställen att begrunda här. Psalm 19. Hela den psalmen talar, eller första 8 verserna talar om skapelsens vittnesbörd. Och vi har redan läst Romarbrevet 1 och 20 ju. Samma sak. Men inte bara att skapelsen finns där som en produkt av Guds aktivitet, utan också när Paulus kom på sin första missionsresa in i mindre Asien, nuvarande Turkiet, så argumenterar han utifrån det här argumentet. Men då säger han i Apostlagärningarna 14 en intressant sak. De försökte ju göra honom till, eller hylla honom som Gud, va? Honom och Barnabas. De kallar Barnabas för Jupiter och Paulus för Merkurius. Det var gudar som de hade. Egentligen var det lite blandning av astrologi där, va? Stjärn, eller planeter, himlakroppar som de tillbad som gudar. Eller gudar som hade namn efter himlakroppar. Och nu trodde de att Paulus och Barnabas var inkarnationer av dessa gudar, va? För Paulus hade gjort under av märkligt slag. En lam man hade plötsligt kunnat gå när Paulus hade bett för honom. Gudarna har stigit ner till oss i människogestalt, sa man. Men Paulus lyckas ju avvända det här försöket att tillbedja honom och Barnabas och antända offer åt dem. Och så säger han i vers 15: ni måste omvända er från dessa fåfängliga avgudar till den levande guden. Så säger han: som har gjort himmel och jord och havet och allt vad i dem är. Och så säger han i vers 17: även om Gud nu under tider som har gått har tillåtit hedningarna att gå sina egna vägar, så har han ändå inte låtit sig vara utan vittnesbörd. Ty han har bevisat er välgärningar. Alltså en uppenbarelse om Guds existens. Välgärningar, ja vad då? Jo, han har gett er regn, han har gett er fruktbara tider från himmelen, så ni har kunnat så och skörda och få mat. Och så vederkvicka era hjärtan med mat och glädje, säger han. Det är bevis på att det finns en Gud som är god. Så man skulle kunna sätta under skapelsen Guds försyn här. Guds omsorg om människosläktet. Trots att lidandet och döden är här. Och det som vi själva ställer till i form av krig och annat. Så kan vi under och bakom allt ändå se Guds försyn. Atmosfären runt jorden innehåller fortfarande ändå, även om vi håller på att smutsa ner den, exakt den syremängd som, eller syresammansättning som är bra för våra lungor. Så att varje andetag vi tar, vi får ny syretillförsel och kroppen kan leva vidare. Varje andetag är egentligen ett bevis för Guds omsorg om dig. Varje hjärtslag som slår, nåd, 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 nåd. Tänk så att säga att du nästan börja tacka Gud. Du kan andas luft in i dina lungor och leva. Allmän uppenbarelse. Alla borde inse det här, menar Paulus. Och tillbedja och tacka honom. Det är tillgängligt för alla, denna uppenbarelse. Eskimoen på Grönland, där det inte växer ett träd, kan ändå lyfta sin blick upp emot samma stjärna i himmel. Ja, inte exakt samma som införingen på Nya Guinea på andra sidan jordklotet. Jag menar, det är inte exakt samma stjärnbilder de ser, men samma stjärnevärld. Och ana något av detta: det måste finnas någon som är större än mig, utan att ha sett en enda sida av den här boken, va? Vi talar nu om en uppenbarelse utanför Bibeln, va? Skapelsen, Guds försyn och det andra, och det ska jag sluta idag. Samvetet. Och nu är det så att inom alla primitiva religioner så finns det en uppfattning om att det bakom allt finns en skapad Gud. Det är ingen främmande tanke det här. Det är en högst naturlig tanke och det visar på på att människan trots allt på något sätt har responderat på den här uppenbarelsen. Ja, visst finns det en skapare Gud, men han är så långt borta nu så vi kan inte lära känna honom. Det har blivit hållningen, och så har man skapat sig sina egna mindre stamgudar som har reglerat samhället, det mera lokala livet, kanske stammens liv och så vidare. Men bakom allt kanske en skapar Gud. Men honom känner vi inte. Men det har inte varit ett ologiskt påhopp på något sätt för missionärerna att komma och börja tala om honom. Utan det har varit i enlighet med deras förväntan på något sätt. Ja visst, han måste finnas. Det har passat in i deras respons på skapelsens uppenbarelse. Och jag skulle kunna berätta många intressanta fall av det här. Samvetet, likaså. Också universellt. I alla kulturer har funnits någon form av samvete, både personligt och kollektivt. Ja, så har någon sagt, det finns ju stammar där man anser att det inte är fel att stjäla. Men ändå så gör man det inte när någon ser på. Och det där med äktenskapsbrott, det håller ju på att försvinna ur det svenska samhället då, att det skulle vara något fel. Det finns inte i brottsbalken längre. Men ändå så tycker man nog inte att det är riktigt rätt att leva hur som helst, när som helst. Utan man förväntar sig att grannen ska respektera att det här är min fru, henne låter du bli. Men det är klart, om inte det finns någon gud och något slutgiltigt rätt och fel, så är det ingenting som säger varför jag skulle låta bli. Om inte bara för husfridens skull. Nåväl, samvetet, vad är det för någonting? Ja, det har sociologerna försökt förklara på sitt sätt. Och evolutionisterna på sitt, naturligtvis, någonting som gradvis har utvecklats. Men vad kommer det ursprungligen ifrån? Den här moraliska förpliktelsen, upplevelsen av att någonting är fel medan någonting, det andra är rätt. Jag ser att jag inte hinner gå in på djupare resonemang om det här nu. Ni kan läsa Romarbrevet 2, 14-15. Där Paulus säger att hedningarna, utan att ha lagen, aldrig hört talas om Mose lag och Bibeln eller någonting, ändå gör vad lagen säger. Därmed, säger han, så bevisar de och avstöjar de att lagen är skrivna i deras hjärtan. Att det finns nedlagt en moralisk medvetenhet, därför att de har sitt ursprung i Gud. Och man kan inte springa från Gud så totalt, tydligen. Även om vi är en fallen mänsklighet, så har vi inte lyckats springa från Gud så totalt att vi har tappat känslan helt för vad som är rätt och fel. Vi tycker fortfarande, nej, man ska inte mörda. Åtminstone förfasar vi oss över när det händer, till och med när det händer i krig, som det så ofta gör i vår tid. Och vi tycker inte om det. Vi tycker inte det är rätt, vi tycker det är fel. Men därmed menar jag, utan Gud så har vi ingen slutgiltig förankring för den här moraliska känslan. Det är en uppenbarelse om att Gud finns, tillgänglig för alla. Ja, nästa gång blir det om treenigheten. Se nu behovet ändå, även om jag inte hinner gå in på särskild uppenbarelse, behovet av särskild uppenbarelse, av att Gud skulle ha talat, behovet utav Kristus, för att vi skulle lära känna Gud. För att bara ha den allmänna uppenbarelsen, det är samma sak som att jag kommer hem till dig, aldrig träffat dig, bara leds in i din lya där du bor, och i väntan på att du ska komma så går jag runt och tittar bokhyllan, ser på tavlorna på väggen, ser på grammofonskivorna och så vidare, ser på ordningen på skrivbordet och kan kanske dra vissa slutsatser om vem du är lite grann. Att ja, det är en rätt ordningsam person och tycker om den och den litteraturen och den sortens konst, den sortens musik. Jag kanske kan dra vissa slutsatser om dig, va? Men jag kan inte lära känna dig förrän jag får träffa dig personligen. Precis så är det med skillnaden mellan allmän uppenbarelse och särskild uppenbarelse. Den allmänna uppenbarelsen, den tillåter oss att dra vissa slutsatser om Gud. Att lära känna saker om Gud. Men den är inte tillräcklig för att lära känna Gud. Den säger oss inte att Gud älskar mig. Det säger inte blommorna, va? Den säger inte att Gud är helig nödvändigtvis. Den säger inte ett ord om att Gud har sänt sin son att dö för min skull. Och så vidare. Så vi behöver den särskilda uppenbarelsen. Det ska jag koppla vidare på när jag kommer igen här. Men till nästa gång, läs de där kapitlerna och börja fundera på treenigheten. Tack ska ni ha.